Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Välkomna kära lyssnare till Vår blodiga historia. Den fjärde säsongen börjar gå mot sitt slut och enbart 3 avsnitt återstår. Det är surrealistiskt. Jag har snart gjort typ 40 avsnitt samt ett gäng specialer och bonusar. Detta vågade jag inte tro 2018 när denna podd såg dagens ljus. Jag minns ännu min iver den dagen jag sprang in på en musikaffär i Kristianstad och köpte poddmicken som jag fortfarande använder och som du hör mig prata i just nu. Jag hoppas att du uppskattat detta arbete och att du kan tänka dig att stödja programmet. Det gör du lättast via tjänsten Patreon där du kan bli månadsgivare. Man kan skänka så lite som $1 i månaden och varenda krona hjälper. Du hittar poddens Patreon-sida i länken nere i beskrivningen på Facebook-sidan eller på Instagram-kontot. Men vi ska inte uppehålla oss i vår tråkiga tidsålder utan vi sätter oss i vanlig ordning i tidsmaskinen. Färddatorn ställer vi in på Skåne 1676. I den andra säsongen av Vår blodiga historia gjorde jag 2 avsnitt om det skånska kriget. Avsnitt som blivit populära och som ännu spelas flitigt. Intresset har alltså varit stort och innan pandemin slog till gavs jag dessutom möjlighet att åka runt i Skåne och föreläsa om detta mycket blodiga krig. En av de mest kända händelserna under det skånska kriget, eller ja, i den svenska militärhistorien rent allmänt, är slaget vid Lund. Det är den blodigaste drabbningen på svensk mark någonsin. Det är ett slag som förevigats i konst och i litteratur, och jag har sedan de där 2 avsnitten om kriget i den andra säsongen känt att slaget vid Lund kräver en mer ingående djupdykning än vad som då kunde rymmas inom avsnitten om kriget. Det är därför som jag gjort dessa avsnitt som du nu kommer att få höra. Men innan vi avhandlar själva drabbningen backar vi bandet någon och ser över upptakten. Utan en kontext är en händelse meningslös. Fiendeskapet mellan Sverige och Danmark är vid tidpunkten för slaget vid Lund redan 100-tals år gammal. Man kan antagligen gräva hur långt bakåt som helst och spåra historiska händelser genom utfall av 1000-tals handlingar och mothandlingar från olika aktörer, men detta ska vi inte ägna oss åt. Istället tar vi avstamp i Kalmarunionen, den union som upprättats av den danska drottningen Margareta redan på 1300-talet. En union som Sverige bröt sig ur i samband med Gustav Erikssons befrielsekrig under 1500-talet. De båda länderna hade därefter varit fiender och utkämpade många krig under kommande sekler, antingen direkt mot varandra eller som parter i motstående allianser, bortsett från det 30-åriga kriget. Det är inte förrän 1800-talets Napoleonkrig som Sverige och Danmark en gång för alla begravde stridsyxan efter mer än 400 år av motsättningar. För de flesta är Skåne, Blekinge och Halland självklara delar av Sverige. Observera att jag säger för de flesta, för jag vet att det inte är så för alla och att det på vissa håll finns starka känslor kvar kring just detta. Men innan freden i Roskilde, där Danmark tvingades avträda dessa och andra landskap, var Skånelandskapen den östra danska rikshalvan och där levde en tredjedel av den danska befolkningen. Förlusten av dessa landområden var alltså ett enormt trauma för Danmark, som under lång tid varit den militärt och ekonomiskt starkare parten av de båda. Under 1600-talets första hälft hade dock detta förhållande börjat skifta. För Danmark blev det 30-åriga kriget en katastrof. Man ingrep i konflikten några år innan Sverige och som protestantiskt land var man denna gången faktiskt på samma sida. Men kejserliga trupper slog snabbt tillbaka den danska insatsen och efter bara 4 år fick Danmark sluta fred 1629. För Sverige gick kriget annorlunda. Det svenska ingripandet kom året därpå och även om landet förlorade en kung, alltså Gustav den andra Adolf, som stupade vid Lützen 1632, gick landet ur kriget som en stormakt. Sveriges militära kapacitet hade svällt under kriget och snart angrep man Danmark för att göra upp med den gamla fienden. Under 1640-talet utkämpades hårda strider i Skåne och Sverige gick segrande ur kriget. Men Europas stormakter ville ha en relativ balans mellan de båda ärkefienderna, för den som kontrollerar Öresund kontrollerar också handeln på Östersjön. För stormakterna är det alltså bättre med att ingen har fullständig kontroll genom sundet utan att det råder fri passage. Då kan ingen heller ta ut skatter och tullar på handeln som sker där. På 50-talet, alltså 1650-talet, var det dags igen. Medan Sverige utkämpade ett krig mot Brandenburg, Ryssland och Polen på samma sida såg den danska kronan sin chans och går till anfall 1657. Tanken är att angripa Sverige medan trupperna befinner sig på kontinenten, men från svensk sida svarar man snabbt genom att vända om och angripa Danmark söderifrån. Draget gick i lås och den svenska armén lyckades efter stormningen av fästningen Frederiksodde på Jylland säkra sina positioner på det danska fastlandet. Men positionerna var sårbara. Fienden på kontinenten kunde ju angripa och då skulle man få utkämpa ett tvåfrontskrig. Men så kom vintern och den svenska krigsledningen såg sin chans. Genom en våghalsig manöver som gått till historien som tåget över Lilla och Stora Bält lyckades man få Danmark på knä och den 26 februari 1658 slöts alltså freden i Roskilde. Sverige stod nu på sin absoluta zenit militärt och territoriellt. Fienden i söder var besegrad för tillfället men hade sina huggtänder kvar. Det gällde bara att invänta rätt läge att hugga. Sverige är nu en militär stormakt. Men kanske växte man för mycket och för snabbt för riket att faktiskt ha råd att försvara sig i det långa loppet. En väg runt detta är att ansluta sig till stormaktspolitiken på kontinenten. Sagt och gjort, Sverige ingår en allians med Frankrike där man i utbyte mot pengar lovar att ställa upp för den franska saken vid krig. Denna uppgörelse tvingar så småningom Sverige att träda in i krig mot Brandenburg 1657 och i juni samma år lider man förlust i slaget vid Färbelin. Ett ganska okänt och ganska litet slag, men till omvärlden gick signalen ut att den svenska mäktiga militärmakten går att besegra. Om du vill höra om detta i djupare detalj så rekommenderar jag dig att lyssna på avsnitten 17 och 18 av denna podd, där jag talar lite mer ingående om slaget vid Fäbelin. I alla fall, Danmark ser nu sin chans att gå till angrepp. Den danska sidan lyckas med stöd av Nederländerna ta herravälde på Östersjön, och från dansk sida upplever man att återtagandet av Skånelandskapen är inom räckhåll. Under sommaren 1676 börjar danskarna förbereda sig på invasion, och den 29 juni samma år landstiger en stor styrka om 14 000 man i Rå, som ligger i dagens Helsingborg. Den leds av ingen mindre än kungen själv, Kristian den femte, och nu inleds återerövringen av Skåne. Den danska hären rycker fram snabbt. Det första och självklara målet är Helsingborg. Staden intas och fästningen belägras. Några dagar senare, den 4 juli, ger sig försvararna. Erövringen ger danskarna en bra stödpunkt att skicka över förnödenheter och förstärkningar. Marschen går därefter vidare norrut, och två dagar senare når man Landskrona. Även denna stad faller, och fästningen i staden lyckas hålla ut ända till början av augusti. Nu är västra Skåne nästan helt erövrat, förutom Malmö som kommer lyckas stå emot erövring under hela kriget. Efter Landskrona står Kristianstad på tur. Staden är befäst med bastioner och vallar. Dessutom omges staden av träskmark. Försvaret uppmanas att kapitulera, men vägrar, och en stormning inleds. Men den varma sommaren skulle dock ställa till det för försvararna. Kristianstads naturliga försvar, alltså träskmarkerna och vattnet, hade torkat ut, och efter mindre strider kapitulerar staden, lyckligtvis med små förluster i människoliv. Den svenska hären i Skåne är underlägsen och har ryckt tillbaka inför den danska framryckningen. Man retirerar till Växjö där fler soldater skrivs ut, och armén görs redo för att möta fienden. Samtidigt har danskarna skickat en mindre styrka mot Halland som ska möta upp ytterligare styrkor som tågar in från Norge. Den svenska hären får bråttom att genskjuta danskarna uppåt landet, och lyckas med detta vid Fyllebro, där den första svenska segern i det skånska kriget äger rum. Under hösten skrivs fler soldater ut, och Karl den XI:s armé växer till någonstans mellan 16 och 17 000 man, och man kan nu hota fienden. Den svenska kungen fattar då beslutet och tågar ner i Skåne med sin armé. Hit hör en annan berättelse om kriget rum, den om snapphanarna, vilket jag naturligtvis gjort ett poddavsnitt om. Vad vore jag för skåning annars? Om du vill veta mer om dessa kämpar så är det avsnitt nummer 4 av Vår blodiga historia som du ska lyssna på. Den svenska hären som tågat söderut slår läger vid Bårslöv, ett litet samhälle i dagens Helsingborg kommun. Förhållandena är fullständigt vidriga, och lägret har gått till historien som lortlägret. I själva verket tvingades man att välja denna inte helt optimala plats på grund av vart den danska hären befann sig. Det var alltså det enda strategiskt lämpliga valet. Det är november och regnet faller utan tecken på att vilja upphöra. Detta får marken att bli en lervälling, och platsen där man slagit läger ger inga förutsättningar för några acceptabla sanitära förhållanden, och snart börjar sjukdomar sprida sig bland soldaterna. Dysenteri är särskilt utbrett. Till råga på allt detta så är det svårt att få fram proviant och underhåll till soldaterna. Snapphanar och friskyttar opererar i skogarna och angriper alla försök att undsätta svenskarna. Soldaterna dör i drivor, och krigsledningen inser att det inte går att ligga kvar. Man bryter därför upp och marscherar söderut i ett försök att kringgå danskarna, men dessa är med på listan och följer efter den svenska hären. Ett nytt läger upprättas vid Lilla Harry i dagens Kävlinge kommun söder om Helsingborg. Mellan dessa båda arméerna rinner Kävlingeån, och att få en armé över den är svårt. Danskarna missbedömde dock sin fiende. Man uppfattade att valet att slå läger vid Lilla Harry innebar att Karl den XI avslutat årets operationer och att stridigheterna skulle återupptas under våren. Men vi vet nu med facit i hand att så inte blev fallet. Nu kanske den uppmärksamma lyssnaren undrar, men varför tågar man bara inte tillbaka till Småland och hade det gött där uppe? Svaret på den frågan kan förklaras med Malmö. Staden var i svenska händer, och om den svenska hären lämnar Skåne finns det inget som hindrar den danske kungen från att använda hela sin huvudarmé för att erövra svenskarnas sista betydande utpost i landskapet. Dessa läger som nämns och som ofta förekommer i periferin när man pratar om militära operationer är värda att titta lite extra på. Vi pratar om ganska omfattande operationer här. Att slå läger med när...
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Det är inte en enkel sak. Det handlar inte bara om att hitta en gräsmatta, slå upp ett tält, tända några eldar och knäcka bärsen. Platsen måste väljas med yttersta omsorg. Där måste finnas tillgång till rent dricksvatten i stora mängder. Det måste gå att hitta foder till djuren i nära anslutning till lägret. Det måste också gå att hitta enorma mängder ved relativt enkelt, och så får vi inte glömma försörjningsläget. Det måste gå att nå fram med sådant som kan tänkas gå åt men som inte går att tillverka, låna, köpa eller plundra i fält. I alla fall inte i några större mängder. Krut, ammunition, papper och så vidare. Vad ska man med papper till, tänker du kanske? Ja, ett militärläger rymmer många olika tjänstemän. Där finns sändebud, diplomater och så förstås den militära ledningen som har med sig tjänstefolk och husfolk. Om kungen själv är med så finns naturligtvis ett miniatyrhov på plats. Ers majestät måste naturligtvis leva som en furste av Guds nåde även ute i fält. Utöver detta följer mängder av köpmän och andra affärsidkare med en armé. Det finns också stora mängder diverse lyckosökare och såklart prostituerade. Ett läger som inhyser en armé i den storleken vi talar om i dessa avsnitt kan innehålla uppemot 17 000 människor. Stockholm hade vid tiden för slaget vid Lund cirka 42 000 invånare. Den svenska och danska armén är alltså sammanlagt inte långt efter Sveriges huvudstad i storlek. Det är ändå rätt galet när man tänker på det. Det danska lägret innan slaget vid Lund bestod av uppemot 1500 tält kan nämnas. Det vanliga manskapet bodde relativt enkelt, och ju längre upp i den militära hierarkin desto större och mer påkostade tält. En del officerare, högre sådana alltså, lät även bygga små hus åt sig själva. Byggnadsmaterial togs från närliggande byar med hemlösa bönder till följd. Det svenska lägret var hela 3 kilometer långt. Men även det nya lägret vid Lilla Harry blev snabbt en lervälling tack vare novembervädret. Och ännu en gång började förhållandena bland manskapet bli förfärliga. Båda arméerna slog läger i slagformering. Syftet var att snabbt kunna ställa upp för strid, ifall den andra sidan skulle våga sig på ett angrepp. Soldaterna kunde alltså, åtminstone i teorin, kliva ur sina fält och stå redo för strid direkt. Även om båda parterna hade slagit läger så ska man inte för en sekund tro att detta var passiva företag. Hela tiden försöker sidorna hitta svagheter hos fienden och sätt att utnyttja dem. Kort efter att herrarna slagit läger på varsin sida av Kävlingeån började man även att beskjuta varandra. Utan någon större framgång förutom att vanliga civila, som så många gånger i historien, råkade illa ut. Exempelvis när byn Västra Hoby brann ner till följd av den svenska sidans kanoneld mot det danska lägret. Även danskarna blev bönders ok. Bland annat när de en natt i november skickade ut en kavalleristyrka för att störa den svenska försörjningen. För att uppnå detta mål satte man närliggande gårdar och byar i brand. Det skånska kriget äger rum under en period som ibland kallas för den lilla istiden. Somrarna är svala och korta, vintrarna långa och hårda. 1676 är inget undantag. Kylan slår till i slutet av november och förhållandena i det svenska lägret vid Lilla Harry försämras i takt med detta. Det finns uppskattningar om att uppemot 3000 personer ska ha avlidit i lägret till följd av de svåra förhållandena som rådde. Den svenska krigsledningen blir allt mer trängd och att ligga kvar över vintern är inte ett alternativ. Man har två val. Antingen bryter man upp och lämnar Skåne till nästa fältsäsong eller så tar man till offensiven och försöker fälla ett avgörande. Väljer man det första är Malmö förlorat. Väljer man det andra riskerar man att förlora armén och därmed kriget. Befälen väger riskerna mot varandra. Kungen Karl den XI är själv för ett anfall. När kylan kommer i brytpunkten mellan november och december fattar man beslutet. Den svenska hären ska söka batalj med den danska. Man författar ett brev som chiffreras och skickas med ryttare till Malmö. Mottagaren är Fabian von Fersen som för befäl i staden. Han kommer sedan att avlida till följd av skador som han drar på sig under ett stormningsförsök från danskarna 1677. Färden till Malmö är riskabel, för den går igenom fiendelinjer och ryttarna får rida nattetid ständigt undvikandes danska patruller och soldater. Brevet finns bevarat i Lunds landsarkiv och i det kan man läsa att beslut om anfall fattats och att man ska, citat, ut i förtröstan på Guds bistånd och en rättfärdig sak, leverera en batalj, slutcitat. Anfallet ska gå över Kävlingeåns is, men överfarten var inte självklar förrän i allra sista stund. Man vet nämligen inte om isen skulle hålla för tusentals soldater och riddjur, och det är inte förrän den 3 december, alltså dagen innan övergången, som man faktiskt bestämmer sig på att försöka sig på detta. Det blir med andra ord den andra gången i historien som svensk trupp går över is för att anfalla sin danska fiende. Tidigare var det Karl den 10 Gustavs, alltså Karl den 11:s pappas, övergång över Stora och Lilla Bält. Det berömda äpplet faller alltså inte långt från det berömda trädet, som det brukar heta. Den 3 december ägnas åt förberedelser för avmarsch. Det är intressant att spekulera kring hur stämningen i lägret måste ha varit. Gissningsvis är soldaterna trötta och matta. Lägerlivet har som nämnt varit svårt och många har ju sett kamrater gå under i misär och lidanden. En hel del soldater som inte är friska nog att marschera vidare får lämnas kvar åt sina öden. Men kanske känner de soldaterna som kan gå vidare en lättnad över att något äntligen sker. Efter att fältpräster hållit gudstjänst, utdelat nattvard och de välsignelser som är brukliga gör soldaterna i ordning sin utrustning och ställer upp för avmarsch. Karl den XI rider själv runt bland soldaterna för att uppmuntra dem. Samtidigt beger sig kungens närmaste medhjälpare, Erik Dahlberg, som var generalkvartermästare och chefen för kavalleriet, Rutger von Aschenberg, för att kontrollera Kävlingeåns is en sista gång. Och efter midnatt, natten mellan den 3 och 4 december, sätts den svenska hären i rörelse. Men det är inte en optimal natt för marsch. Operationen måste hållas hemlig, för man vill överraska fienden. På marken ligger ett tunt snötäcke, månen lyser och natten är så där klar och krispig som vinternätter kan bli. Sikten är med andra ord bra, och det är inte svårt att upptäcka kolonner av mörklädda figurer som tågar över det vita landskapet. Därför får soldaterna stå i kylan och invänta att månen går ner. Och strax innan 2:30 på morgonen kan man tåga ut. En och en halv timme senare står de svenska soldaterna vid den frusna ån och 4:00 påbörjas överfarten. Om några timmar kommer det blodigaste slaget på svensk mark att äga rum. Vi avslutar med denna cliffhanger, kära lyssnare. I nästa avsnitt, som du hör om 2 veckor, ska jag ta dig igenom slagets förlopp och vilket förlopp det är. Jag hoppas att du gillat detta avsnitt, kanske rent av så mycket att du kan tänka dig att stödja denna podcast. Det gör du lättast via Patreon och du hittar oss där om du söker på Vår blodiga historia. Ifall du inte är den sökande typen så finns det även en länk nere i avsnittsbeskrivningen på vår Instagram samt på Facebook-sidan. Man kan stödja med så lite som $1 i månaden och det är bidrag som dessa som gör det möjligt för oss att fortsätta leverera spännande program som detta du precis hörde. Jag vill även uppmärksamma dig på vår nya YouTube-kanal där vi kommer publicera spännande historiedokumentärer med jämna mellanrum. Vår första, som handlar om Ronneby blodbad, publicerades den 18 maj och finns alltså tillgänglig. Länk till YouTube-kanalen finns även den i avsnittsbeskrivningen. Nåväl, jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka och hoppas att du lyssnar nästa gång. På återhörande, hej då!
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.